Sovjetunionen och Östeuropa, sidan 135. Sovjetunionen var namnet på det ryska imperiet under den tid kommunisterna styrde. Efter andra världskriget blev Östeuropa ett begrepp som innefattade både Sovjetunionen och övriga länder i östra Europa där kommunistiska diktaturer upprättats. Sovjetunionen under kalla kriget, sidan 135. Utgången av andra världskriget innebar att Sovjetunionen behärskade Centralasien, Sibirien och mer än halva Europa. Aldrig hade det ryska imperiet varit större, och när man kring 1950 också lyckades framställa atombomber, heller aldrig mäktigare. I praktiken var Sovjetunionen ett Storryssland med ett mycket stort antal nationaliteter och där ungefär halva befolkningen var ryssar. Imperiets politiska centrum var Moskvas gamla borg, Kreml. Där styrde allsmäktigt diktatorn Josef Stalin. Principen var att kommunister världen över skulle följa direktiv från Moskva. I länder som Östtyskland, Polen, Ungern och Tjeckoslovakien försökte arbetargrupper eller reformsinnade kommunister skapa viss självständighet, men försöken slogs alltid ner av sovjetiska trupper. Ändå lösgjorde sig flera kommunistiska länder från det sovjetiska inflytandet. Först var Jugoslavien som redan 1948 bröt med Moskva. Därpå följde senare Kina, Albanien och Rumänien. Dessa hade gemensamt att de inte hade några sovjetiska trupper i landet. I Stalins Sovjetunionen var makten samlad till en person, Stalin själv. Hans viktigaste redskap var den hemliga polisen, eller säkerhetstjänsten, den mycket stora militärmakten, kommunistpartiet och den statliga förvaltningen. Stalin lät bygga en väldig personkult kring sig själv. Överallt fanns bilder och statyer av honom, och det fanns ingen journalist, lärare, författare eller kompositör som kunde undvika att ständigt hylla honom. Sidan 136. I själva verket fanns överallt i det sovjetiska samhället en utbredd rädsla för förföljelse och att bli fängslad av politiska skäl. Eftersom Stalin kontrollerade hela samhället var såväl polisen som domstolarna och medierna hans redskap. Alla visste att om man blev anklagad för att vara folkfiende eller antisovjetisk så kunde man inte räkna med någon räddning. Miljontals människor likviderades genom den hemliga polisens terror. Ännu fler sändes till slavarbete i något arbetsläger för att där duka under. Se även sidan 84. Efter Stalins död 1953 blev Nikita Chruschtjov ny ledare. Sidan 137. Han tog initiativ till att avskaffa Stalinkulten och sa att Stalin begått misstag. Då syftade han på Stalintidens massmord och arbetsläger. Själva det kommunistiska systemet ändrade Chruschtjov ändå inte på. Han störtades 1964, men efterträdaren, Leonid Brezhnev, var än mer rädd för förändringar. Under Brezhnevs nära 20 år vid makten förblev Sovjetunionen ett land med en gigantisk polis- och militärapparat, samtidigt som det rådde konstant brist på konsumtionsvaror och personlig frihet. Brezhnev tillät heller inga förändringar i de östeuropeiska länder som var lydstater till Sovjetunionen. Först några år efter Brezhnevs död påbörjades reformer av sovjetsamhället. På föregående sida finns en ruta högst upp. Jag läser den. KGB. Stalins kanske viktigaste terrorredskap var den sovjetiska hemliga polisen eller säkerhetstjänsten. Efter hans död ombildades den och kallades KGB. Det är en förkortning som betyder Kommittén för statens säkerhet. KGB var världens största polis- och spioneriorganisation och hade en central roll i det sovjetiska samhället och var närmast en förutsättning för den långvariga kommunistiska diktaturen. Efter att KGB 1991 deltagit i den misslyckade kuppen mot Gorbatjov ombildades organisationen till FSB, den federala säkerhetstjänsten. Högkvarteret förblev hela tiden detsamma, Lubjanka-fängelset i Moskva. Den ryske presidenten Vladimir Putin, tidigare KGB-officer, var FSB-chef 1998-99. Bildtexten till vänster. Josef Stalin, egentligen Josef Djugasjvili, gjorde sig till enväldshärskare i Sovjetunionen och styrde i decennier landet med hänsynslös terror. I propagandan, som inte fick motsägas av någon, upphöjdes han till gudomliga nivåer och framställdes, som bilden visar, som alla medborgares vän. Här tar ledaren emot några representanter för ett jordbrukskollektiv i Tadzjikistan som beviljats resa till Moskva. Åter till sidan 137. Jag läser rutan upp till höger. Sovjetledare genom åren med olika titlar. 1917-1924, Vladimir Lenin. 1924-1953, Josef Stalin. 1953-1964, Nikita Khrushchev. 1964-1982, Leonid Brezhnev. 1982-1984, Yuri Andropov. 1984-1985, Konstantin Chernenko. 1985-1991, Mikhail Gorbatjov. Östeuropa efter 1945, sidan 137. Vid andra världskrigets slut var nästan hela Östeuropa ockuperat av sovjetiska styrkor. Stalin utnyttjade detta till att omvandla länderna öster om järnridån till kommunistiska diktaturer och sovjetiska lydstater. Det ekonomiska livet omvandlades efter sovjetisk förebild med planhushållning som princip. Det innebar att staten bestämde vilka varor och tjänster som skulle produceras, vilken kvalitet de skulle ha och vilken mängd. Kommunisterna förstatligade industrier och företag, men i vissa av länderna, till exempel Polen, tillät de privata småjordbruk. De förbjöd fackföreningar och alla politiska partier utom det kommunistiska. Medier, skolor och all kultur ställdes i regimens tjänst och blev viktiga redskap för propagandan. Dessutom var det omöjligt för medborgarna att resa utomlands om inte den egna regimen gav sitt tillstånd, vilket var sällsynt. På detta sätt skildes människorna i Östeuropa av från väst. Vid OS och andra stora idrottsevenemang kunde pålitliga idrottsmän få resa till väst, men var då alltid bevakade. Dessutom fick de aldrig ta familjen med sig, regimen ville ha en hållhake så att de inte skulle hoppa av. Under hela kalla kriget upprätthöll kommunistregimerna i Östeuropa ett planekonomiskt system som resulterade i en konstant brist på konsumtionsvaror. Politikerna prioriterade annan produktion, till exempel viss infrastruktur och materiel till krigsmakten. Medborgarna tvingades tillbringa en stor del av sin fritid med att stå i kö för nödvändighetsvaror. Andra varor var ännu mer sällsynta. I Östtyskland till exempel var leveranstiden 12-13 år för en trabant. Eftersom alla partier utom kommunisterna var förbjudna blev valen närmast folkräkningar där kommunistpartiet påstod sig få 98-99% av rösterna. Sidan 138. Orsaken till att kommunistregimen i Östeuropa kunde existera i över 40 år var i verkligheten att det hela tiden fanns sovjetiska soldater utplacerade i Östeuropa som stöd för kommunistpartiernas ledare. Frihetssträvanden i Östeuropa. I flera av de östeuropeiska länderna gjordes försök till att förändra det politiska systemet. De viktigaste var Ungernrevolten 1956 och Pragvåren 1968. Ungernrevolten var ett ungerskt uppror mot den sovjetiska ockupationen av landet. Det ungerska kommunistpartiet, påverkat av avstaliniseringen, fick ledare som önskade göra landet till en demokrati och slippa ifrån tvånget att lyda sovjetledarna. De avskaffade censuren och beslöt att lämna Warszawapakten. Sovjetunionen, som hade flera regementen i landet, svarade med våld. Snabbt slogs revolten ned och tusentals människor dödades. De ungerska ledarna fängslades eller avrättades och nya sovjetlydiga ledare fick bilda regering. Händelsen bidrog starkt till att Sovjetunionens och Chrusjtjovs relationer till USA och västländerna blev mycket frostiga. Sidan 139. Pragvåren ägde rum när Brezhnev var sovjetledare. Reformsinnade personer tog vi i början av 1968 över ledningen av det tjeckoslovakiska kommunistpartiet. Ledaren Alexander Dubček lanserade begreppet kommunism med mänskligt ansikte och avskaffade censuren. En frihetsvåg gick genom landet och många uppslag till böcker, pjäser och filmer som tidigare inte varit tillåtna kunde nu förverkligas. De sovjetiska ledarna fruktade att den tjeckiska frihetsvågen skulle sprida sig till övriga Europa. Därför invaderade Sovjetunionen och dess lydstater Tjeckoslovakien i augusti samma år. Nya och lydiga ledare tillsattes och det tjeckoslovakiska samhället blev åter en sluten diktatur. Sovjetledaren Brezhnev deklarerade att Sovjetunionen aldrig skulle tillåta att kommunisterna förlorade makten i något av de länder som var medlemmar i Warszawapakten, alltså de kommunistiska länderna i Europa. Denna princip kallades Brezhnev-doktrinen. I Polen var det oroligheter både vid avstaliniseringen 1956 och 1970. Vid båda tillfällena ledde missnöjet till att nya kommunistledare kom till makten, men samhällssystemet förblev detsamma. Då ändrade den polska oppositionen strategi. Sidan 140. Trots att strejker var förbjudna utbröt 1980 en långvarig strejk vid ett varv i Gdansk. För att få slut på strejken tvingades kommunistregeringen acceptera att den fria fackföreningen Solidaritet bildades. Den fick snabbt över 10 miljoner medlemmar och blev en stark politisk kraft i landet. En annan politisk kraft blev den katolska kyrkan, särskilt sedan en polack blivit utsedd till påve, Johannes Paulus den andre. Aldrig har kyrkorna i Polen varit så fulla. Att gå i kyrkan blev ett sätt att protestera mot kommunistregimen. Denna kände sig hotad och i december 1981 införde den undantagstillstånd och förbjöd den fria fackföreningen. Men Solidaritet hade visat att protester gav resultat och kraven på politiska reformer fortsatte både i Polen och i andra östeuropeiska länder. På sidan 138 finns en bildtext till vänster. Efter demonstrationen mot den sovjetstyrda ungerska regeringen utbröt en folkresning i Budapest i oktober 1956. Vare sig säkerhetspolisen eller de sovjetiska trupperna kunde hindra att allmänheten beväpnade sig. Förhoppningen om frihet och demokrati slogs några veckor senare ned av sovjetiska stridsvagnar och elittrupper. Cirka 20 000 ungrare stupade i striderna och mer än 200 000 flydde utomlands, bland annat till Sverige. På sidan 139 en bildtext. Den sovjetiska invasionen av Tjeckoslovakien 21 augusti 1968 möttes inte av något militärt motstånd. Allmänheten protesterade genom att blockera vägen för de ryska soldaterna och uppmanade dem att försvinna hem. Förvirrade sovjetsoldater hade svårt att förstå. De hade fått veta att de skulle ge tjeckerna broderlig hjälp. I längden kunde civilmotståndet ändå inte hindra ockupanterna från att återinsätta en prosovjetisk lydregering. På sidan 140, en bildtext högst upp. Elektrikern Lech Wałęsa var en ledande strejkledare vid ett varv i Gdansk och grundade den fria fackföreningen Solidaritet. I det kommuniststyrda Polen var strejker förbjudna och Wałęsa blev därför också en symbol för motståndet mot kommunistregimen. Han kom att spela en starkt pådrivande roll för Polens demokratisering och blev också det demokratiska Polens president 1990-95. Frågor till texten. 1. Vilka länder i Europa blev kommunistiska efter andra världskriget? 2. Varför fick kommunistpartiet så stor andel av rösterna i Sovjetunionen och det kommunistiska Östeuropa? 3. Vilka var de viktigaste frihetsförsöken i de östeuropeiska länderna? Diskussionsfrågor. 1. Vilken bild av Stalin fick medborgarna i Sovjetunionen? Varför? 2. Varför var fackföreningar förbjudna i de kommuniststyrda länderna? 3. Hur kan man förklara Brezhnev-doktrinen? Sidan 141.